mitten av november 2022 blev vi 8 miljarder människor på jorden. Under vår relativt korta tid på den här planeten har vi roffat, skövlat och förstört. Vi har utrotat andra arter och genom att elda kol och olja har vi rubbat klimatet så att vi nu kan stå inför miljökatastrofer av bibliska mått. Om inte hettan och översvämningarna tar oss, kanske kärnvapenkriget eller den artificiella intelligensen sätter punkt för människan till sist. En del forskare bedömer att det finns en avsevärd sannolikhet för mänsklighetens undergång redan under detta sekel. Det säger Oxford-filosofen Hilary Graves som använder sig av ordet doom för att beskriva undergången.
People put different numbers on the probability of doom, for want of a better word. This century, but experts who are concerned about this routinely give numbers like 10% chance of doom, 25% chance, this sort of thing. Martin Rees, the president of the Royal Society in the UK, puts 50%, so he's at the upper end. But clearly there are lots of extremely serious people who've thought about this extremely hard, putting very worryingly high numbers on this prospect.
Oroväckande hög sannolikhet, säger Hilary Graves och syftar på bedömare inom till exempel brittiska forskningsinstitutet Royal Society som kalkylerar med 50% sannolikhet för mänsklighetens undergång inom detta sekel. Vilka skulle konsekvenserna bli om alla människor försvann? Skulle en värld utan människor vara sämre, bättre eller ungefär lika bra som en värld full av människor? Och inte minst, vilka konsekvenser får detta för vad vi bör göra nu? Det diskuterar vi i filosofiska rummet Utblick. Mänsklighetens undergång med Hilary Graves. Med mig har jag Karim Jebari och Signe Savén, två svenska filosofer som försöker bena ut vad risken för mänsklighetens undergång har för betydelse ur ett filosofiskt perspektiv. Välkomna Karim och Signe.
Tack så mycket.
Tack.
Signe, om vi börjar med dig. Du forskar ju om globala prioriteringar, samma fält som Hilary Graves som vi ska höra mer av sen. Det här med mänsklighetens undergång, finns det på din karta?
Ja, absolut. Det skulle jag säga att det gör. Jag är intresserad av globala prioriteringar som en konsekvens av att jag har varit engagerad i en rörelse som heter Effektiv altruism.
Som handlar om att hjälpa så effektivt som möjligt, eller?
Precis. Och om man då tar hänsyn till hur stor framtiden skulle kunna vara och vad undergången betyder för storleken på framtiden, så är det någonting som aktualiseras och som jag vill titta vidare på. Mm.
Vi ska bena mer i vad den här undergången kan innebära på många olika sätt. Karim Jebari, forskare på Institutet för framtidsstudier, där också då Hilary Graves finns nu för tiden. Vi har intervjuat henne till det här samtalet eftersom hon inte talar svenska själv, så finns hon på band. Och i dagens utblick ska vi få en glimt av hennes forskning. Men Karim, du är ju igång med en bok om mänsklighetens framtid och klimatkrisen. Vad vill du tillföra debatten?
Med boken specifikt så vill jag undersöka den här frågan som många ställer eller som har ställts av olika opinionsbildare, och det är att klimatkrisen kan utgöra ett existentiellt hot för mänskligheten, så att säga, doom. Och ofta när folk säger det här uppfattar jag att det finns, att man inte riktigt utforskar, liksom går vidare och försöker artikulera eller stava ut hur det där kan gå till. Alltså berätta en historia om, så här är ett scenario för hur det skulle kunna gå till. Så att jag vill dels bidra med det, alltså göra olika typer av scenarion som kan visa på hur den risken ser ut. Men jag vill också diskutera klimatfrågan utifrån ett politiskt och socialt perspektiv. Så mitt resonemang är att jag tror att vi har kollat på klimatfrågan som en miljöfråga, alltså som ett miljöproblem. Men jag menar att den liksom stora risken och de stora skadorna som är förknippade med klimatkrisen har att göra med brister i det mänskliga samhället och konsekvenser för mänskliga samhällen, som till exempel svält, inbördeskrig, krig mellan stater. Mm. Ja,
och på så vis, Signe, blir det också existentiella frågor utav det.
Ja, precis. Så det du tittar på, Karim, låter ju som att det är en väldigt specifik fråga som skulle kunna leda till mänsklighetens undergång. Men det finns väldigt många olika scenarier som man skulle kunna måla upp också.
Men vilka tror du, Signe, är de stora eller de största hoten mot mänsklighetens fortlevnad?
Jag personligen tycker att det är väldigt svårt att svara på det. Jag tror mycket på det som finns ute i litteraturen nu. Som de riskerna som till exempel Toby Ord tar upp.
Toby Ord skriver om?
Han skriver om olika typer av existentiella risker. Som till exempel artificiell intelligens, risker från bioteknik eller nanoteknologi. Klimatet kan vara en av dem. Kärnvapenkrig en annan. Mm. Och jag har väldigt svårt personligen att landa i vad jag tror är den största risken. Jag tänker också att det finns risker som vi kanske inte har tänkt på överhuvudtaget. Sådana som ibland kallas för unknown unknowns. Mm.
Det okända, okända. Men Karim, utveckla det då. Artificiell intelligens. Hur kan det bli utgöra ett hot mot mänsklighetens fortlevnad?
Det är bara en grej jag vill tillägga. Jag tror att det är viktigt att göra skillnad mellan risker och riskfaktorer. Så vi kan tänka att klimatkrisen utgör en risk om det finns en möjlighet att det blir så varmt att klimatkrisen direkt dödar alla människor eller dödar tillräckligt många människor. Så att på det sättet så kan man säga att klimatkrisen är potentiellt en existentiell risk. Nu är det ju väldigt, väldigt osannolikt att det kommer bli så varmt. Även liksom i de mest dystra prognoserna så är det väldigt, väldigt få som tror att det här ens är möjligt. Men man kan också tänka på klimatkrisen som en riskfaktor. Alltså som en händelse eller en process som ökar andra risker. Eller som gör risker som annars inte hade varit så allvarliga till betydligt allvarligare än vad de hade varit annars. Så, och det är lite det som jag är inne på. Och jag upplever att det här är någonting som man har missat från den här litteraturen som Signe hänvisar till.
Okej, för att det aggregeras olika risker ovanpå
precis,
varandra. Mm.
Precis, så jag menar till exempel att klimatkrisen kan göra kärnvapenkrig mer sannolikt. Det kan också göra AI-problematik mer sannolikt. Det kan också göra biovapen mer sannolikt.
Men förklara för den naive, på vilket sätt kan AI ta livet av mänskligheten? Artificiell intelligens.
Så enligt personer som oroar sig för det här så är tanken att vid en punkt någon gång i framtiden så kommer människor att skapa en AI som inte bara är väldigt bra på en specifik grej utan som kommer vara väldigt smart på väldigt många olika grejer. Och det här kallas för generell intelligens. Alltså att den är som människor att den kan göra mycket grejer. Och att vid den tidpunkten så kommer den här AI också då kunna förbättra sig själv väldigt snabbt. Antingen genom att kopiera sig själv eller genom att förbättra sin kod eller genom att liksom köra sig själv på en bättre dator så att den går snabbare. Och vid den tidpunkten då så tänker man att AI kan på väldigt kort tid sen försöka implementera vad den har blivit programmerad att göra. Så om vi tänker oss att AI är programmerad för att bryta järnmalm så kanske den liksom får för sig att bryta järnmalm även där den inte ska, till exempel under Stockholms stad.
Det var ju synnerligen olämpligt. Ja.
Exakt, och då eftersom den är väldigt smart så, enligt de här som är oroliga för det här då, så kommer den också inse att oj, om jag börjar liksom gräva massa järnmalm här så kommer stockholmarna bli arga på mig så det är bäst att jag tar bort dem.
Men nej, hörni, är detta ett knasigt science fiction scenario eller ligger det någonting i detta? Vad säger Signe?
Jag tror absolut att det kan ligga någonting i detta, men jag tänker också att det som du sa Karim spelar in här, att man kan måla upp många olika historier om hur det här skulle kunna gå till, och en annan sån skulle kunna vara exempelvis att arbetsmarknaden blir mer instabil för att AI börjar ta jobb från människor och det får olika sociala konsekvenser och ökar risken för olika typer av konflikter. En annan skulle kunna vara att AI utvecklar sin förmåga att övervaka människor så att totalitära stater får en himla mycket bättre koll på sin befolkning än vad de redan har idag. Mm. Och att det i sin tur får vidare effekter. Så man behöver inte gå in på de här sci-fi-scenarierna heller eller något åt det hållet för att se att det utgör en risk.
Säger Signe Savén som är filosof i Filosofiska rummet om mänsklighetens undergång och vilka frågor detta kan väcka. Vi har också med oss Karim Jebari, även han filosof. Och frågan är ju om mänskligheten är värd att rädda. Eller vore det till och med bra om mänskligheten dog ut i förtid? Vissa människor menar ju att eftersom det är vi, människorna, som förstör den här planeten så bör vi avskaffa oss själva. Då blir det ju lättare för gorillor och ormar och grisar och alla andra djur att åtnjuta sin rätt i livet. Om detta talar filosofen Hilary Graves.
Some people would have the intuition that no, humanity is not worth saving because we're the ones destroying the planet, right? If only we could get rid of the humans, then the gorillas and the snakes and the pigs and all those other animals could enjoy their right to life as well.
Hilary Greaves svarar inte själv på frågan om det vore värt att rädda mänskligheten, utan säger att vissa människor har intuitionen att det vore bättre att låta mänskligheten dö ut. En mer filosofisk fråga är enligt Greaves om det vore bra om det fanns fler människor vid ett givet tillfälle. Hon målar upp två möjliga världar där det i den ena finns 10 mycket lyckliga och i den andra 10 000 mycket lyckliga människor.
A quite different reason for thinking not so much that it would be a good thing if humanity went prematurely extinct, but perhaps that it would be neutral is more philosophical in character. And I think the clearest way to see how that thought goes is maybe instead of thinking about the future, to think about the question of whether it would be a good thing if we could hold other things equal to have more people around and enjoying life at a given time. So if you imagine two possible worlds, suppose in the first possible world, only 10 people exist and they're all very happy. In the second possible world, 10,000 people exist and they're all very happy. Is the second world better than the first or not? And it's an interesting question because people's intuitions get pulled very strongly in two different directions.
Två möjliga världar, 10 mycket lyckliga och i den andra 10 000 mycket lyckliga människor. Är den andra världen bättre? Enligt en intuition är den det. Ju fler lyckliga människor desto bättre. Enligt en annan intuition spelar det ingen roll, för människor som inte finns kan inte klaga över att deras rättigheter skulle ha blivit kränkta.
One intuition is, of course, the second world is better because life is great, or happy life is great, and so more happy life is better. If 10,000 people get to enjoy a happy life, that's better than only 10 people having got to enjoy that thing. And the second thought is one that says, well, okay, let's suppose we've already got those first 10 people and we're thinking about whether to add the rest. Adding extra people is just neutral on this second point of view. If you haven't yet created this new person, then there isn't a person who has a right to life. There isn't a person who can complain that their rights have been violated if you don't create them. So perhaps from that point of view, you think it's neutral. So the reason this is relevant to the extinction debate, of course, is if you have that second perspective, if we do go extinct prematurely, then there aren't, in fact, all those future people around to lose out on life. And so it's morally neutral.
Ja, det spelar ingen roll om mänskligheten går under i förtid, för vi behöver inte ta hänsyn till de som ännu inte lever, de ofödda, säger Hilary Greaves till vår producent Thomas Lundqvist. Detta är då inte hennes egen åsikt, utan hon redovisar olika inställningar till den här frågan om hur dåligt det vore om mänskligheten gick under i förtid. Och en del resonerar ju så att det spelar ingen roll, för de som ännu inte är födda, de kan ju heller inte, de vet inte vad de har gått miste om, så att säga. Signe Savén, vad säger du om det här resonemanget? Till exempel 10 mycket lyckliga nu eller 10 000 mycket lyckliga, lyckliga människor i ett senare skede?
Mina intuitioner drar ju åt det hållet att den världen med många lyckliga människor är den bättre världen. Sen tänker jag att det är skillnad på att prata i termer av rättigheter som kränks, så att det där kan vara relevant att ta in om det finns några människor för vilka rättigheterna har kränkts, och att se det ur ett mer värdeperspektiv då man kanske ser en lycklig människa som någonting som är väldigt värdebärande, och då kan landa i slutsatsen att det är den senare världen med många lyckliga människor som är bättre.
Ja, alltså jag håller ju med. Och jag tänker också att den här uppfattningen att framtida människor inte spelar roll alls också. Det är många som känner en dragning åt den initialt, att de tänker att ja, men inte kan människor om en miljon år spela någon roll. Men det är en ganska svår slutsats att försvara, därför att många tycker att det inte är neutralt att lägga till människoliv som lider oerhörda kval. Så man kan föreställa sig att jag kan skapa helvetet, säga att jag kunde göra det, för jag är liksom en ond demon. Och i det här helvetet så finns det massa människor som lider fruktansvärda kval. Och då tänker man att det där är en högst omoralisk handling. Mm. Så att många anser ju att vi bör ta hänsyn till framtida människor. Det är bara det att framtiden inte kan bli bättre av att lägga till människor. Men däremot kan den bli sämre av att lägga till människor.
Om de hamnar i ett, råkar leva liv som är plågsamma. Och,
exakt. Mm. Och om man har den uppfattningen att framtiden kan bli sämre, då bör man också oroa sig för framtida generationer. Om det finns en realistisk risk att människor i framtiden kan få det sämre. För då, även om man tänker att ja, det spelar inte så stor roll om det är massa lyckliga människor i framtiden eller inte. Det är egalt. Men om man tänker att det finns en risk att det kan finnas massa olyckliga människor i framtiden. Ja, då har man starka skäl att vilja förebygga den framtiden i alla fall.
Men ett annat sätt att ställa den här frågan är ju till exempel att människan behöver ju jorden och jordens resurser för att överleva, men frågan är, behöver jorden och de andra levande organismerna människorna? Vore det inte på ett sätt bättre om för den övriga skapelsen om människan bara dog ut, Signe?
Jag gillar att du säger på ett sätt, för jag tänker när vi pratar själ och själ för att göra olika saker och huruvida någonting är bra eller dåligt, så är det bra att göra skillnader med på ett sätt eller på det hela taget. Så jag tänker att det finns absolut vissa anledningen till att säga att det hade gjort saker bättre. Vi hade kanske haft större variation i olika ekosystem utan människan. Och det är ju någonting som många intuitivt skulle säga är någonting positivt.
Mm. Samtidigt kan man... Oh, förlåt.
Jag skulle bara säga vidare att väga ihop det här till någon slags alla skäl sammantaget eller alla anledningar sammantaget. Kanske drar i en helt annan riktning då om vi pratar om huruvida det är bra att människor existerar eller inte. Och det hade vi inne på tidigare, Lars, om att vad vi gör har väldigt stor påverkan på andra djur. Så tänker jag spontant att det beror väldigt stor roll också då vilka djur vi pratar om. Du pratade till exempel om grisar, och det tänker jag spontant att för dem så hade det kanske inte fungerat så bra om människan försvann heller, för att de är i en position där de behöver... Och så för att ta hand om dem. Så det beror lite på, det beror så mycket på hur situationen ser ut.
Det var Hillary som började prata om grisarna, så därför jag plockade upp dem, men jag håller med dig.
Ja, och sen kan man ju titta på den, du var inne på lidande förut, Karim, och man kan ju titta sig omkring i naturen också och se ett himla lidande som olika djur går igenom. Så om man strävar efter att bygga en så bra värld som möjligt, så kan man också lägga fram argument för att människan har skäl att jobba för att djur som lever i det vilda, att deras lidande ska bli så lite som möjligt. Och i så fall, om vi liksom ändrar hur vi beter oss, så att vi kanske inte fortsätter på det här spåret, utan snarare fokuserar på att göra världen för alla kännande varelser så bra som möjligt, så har människan en funktion i relation till djur och... Ja,
men sammantaget då, så vad är det bästa argumentet för att mänskligheten skulle vara värd att rädda, Karim?
Alltså det beror på vad man värderar. Så till exempel, jag tycker att lycka och lidande är viktigt, så det är viktigt att undvika lidande. Och där kan man säga att i den mån som människan kan öka det totala mängden lycka i världen, eller det är ungefär sum, så kan det vara bra att vi finns kvar. Man kan också värdera den mänskliga civilisationen i sig självt. Alltså man tänker att det finns ett värde i kultur och vetenskap och konst och alla de här fantastiska grejerna som mänskligheten har åstadkommit, och att det kan vara värt, det kan finnas ett värde i att det här finns i framtiden oavsett hur lyckliga eller olyckliga vi är. Så det är också en möjlig uppfattning. Men jag tänker också den uppfattningen som många som är lite misantropiskt lagda eller som tycker att det kanske inte vore så dåligt om mänskligheten dog ut. De tenderar ofta att värdera biosfären eller naturliga ekosystem eller artrikedom, som Signe var inne på. Men där har jag och min kollega Anders Sandberg skrivit en artikel som publicerades nyligen som diskuterar just det där. För det är nämligen så att om säg att människan skulle dö ut imorgon, och då skulle förmodligen artrikedomen öka i världen efter ett tag i alla fall. Men om våra prognoser stämmer, alltså om vetenskapssamhällets prognoser stämmer, så kommer biosfären här på jorden att förintas om ungefär 1 miljard år.
Oavsett vad människan håller på med eller inte håller på med.
Precis, oavsett vad vi gör. Eller inte oavsett vad vi gör, men om vi skulle dö ut så kommer solen att bli så varm att alla djur mer eller mindre kommer upphöra att existera om ungefär 1 miljard år. Och Var mänskligheten eller någon annan art med liknande teknologiska verktyg skulle kunna göra i teorin är att fördröja den här förintelsen, kanske med 1 eller 2 miljarder år. Så jag tänker att om man tycker att biodiversitet och biosfärens liv är värdefullt här på jorden, så har man också skäl att vilja vara, att bevara den mänskliga civilisationen, åtminstone i någon form, och av det skälet, även om man tycker att människor i sig är oviktiga eller mänsklig kultur är oviktigt, så finns det fortfarande rent ekocentriska skäl, eller rena skäl som utgår från ekosystemet, att bevara den mänskliga civilisationen om man är tillräckligt långsiktig.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet Utblick, mänsklighetens undergång, med Hilary Graves, som fram till alldeles nyligen var chef för Global Priorities Institute i Oxford, ett forskningsinstitut som sysslar med frågor som rör long-termism, långsiktighet och mänsklighetens fortlevnad tusentals eller kanske miljontals år in i framtiden. Nu in på Institutet för framtidsstudier i Stockholm, där även filosofen Karim Jebari verkar. Karim är med mig här idag, där är även Signe Savén som är filosof vid Lunds universitet. Men Signe, kan vi slå fast att det finns goda skäl att liksom, det är mer positivt än negativt om mänskligheten överlever? Det finns anledning att jobba på detta?
Jag tänker vi kan i alla fall slå fast att det finns sådana scenarier, och där om man beskriver de scenarierna, det positiva är så enormt positivt så att det finns anledning att ta det på allvar.
Ja, för att frågan om hur dåligt det vore om mänskligheten gick under, den känns ju som väldigt abstrakt och hypotetisk att ställa. Hur kan man ens räkna på det? Hur kan vi i vår galopperande tekniska tillvaro resonera om mänsklighetens långsiktiga framtid? Hur kan vi ens föreställa oss vad en människa är om 100 000 år eller kanske ens om 100 år? Kan det bli något annat än vilda spekulationer? Och i så fall, är det ens lönt att försöka föreställa sig livet så där långt framme? Yes! Ja, svarar Hilary Graves, och Oxford-filosofen Hilary Graves. Vi bör i själva verket ägna stora resurser åt att bevara mänsklighetens framtid. För om vi lyckas, då kan det få ett enormt stort värde.
The argument for devoting very significant resources to preserving the future of humanity centers around the claim that if we do manage to preserve that future, it could be enormously good. And the argument for that in turn concerns how many people there could be in the future of humanity if things go well. Now, if you ask, okay, how many people will there be in the future of humanity if we don't go prematurely extinct this century? Of course, there's massive uncertainty there. You have to confront big questions like, will we ever manage to settle other star systems, or are we confined to our own solar system? Will we upload ourselves to computers? And if we did, would the results of that still be sentient?
Om man frågar hur många människor som kan komma att finnas i mänsklighetens framtid, om vi inte går under i förtid det här århundradet, så är det såklart väldigt osäkert, säger Hilary Graves. Hur ska vi kunna veta om vi i det långa loppet till exempel kommer att kunna bosätta oss i andra solsystem, eller kanske ladda upp oss till datorer, och om vi då längre kan räknas som kännande varelser? Sådana frågor gör såklart en massiv skillnad i hur många människor eller människoliknande saker som det kommer att finnas i framtiden.
Those sorts of questions will make massive differences to how many people or things relevantly like people there will be in the future. And there are enormous uncertainties on all those things. But again, it's another case where perhaps you only need a lower bound on how many people you think there will be in the future for the argument to tell you what you need to know for decision theoretic purposes.
Ja, osäkerheten på hur många människor det kommer att finnas i framtiden är stor om vi nu inte skulle gå under inom kort. Men frågan är om det är viktigt om siffran för antalet människor vi kan rädda har 14 eller 52 nollor. Det är ändå extremt många människoliv det handlar om, och vi bör vidta brådskande åtgärder för att säkra vår framtid, säger den brittiska filosofen Hilary Graves.
Och det var Thomas Lundqvist, vår producent, som träffar henne. Och här i studion har jag ju då Signe Savén och Karim Jebari. Och jag undrar, vi har varit inne på det tidigare, men har hon rätt, Hilary, Signe, att de ännu oföddas liv är lika värdefullt som de nu levandes?
Jag tror inte att hon nödvändigtvis måste göra påståendet att det är lika värdefullt, men att det har någon typ av betydelse. Och att om man då aggregerar alla människor som skulle kunna finnas i framtiden. Jag håller med henne om att om vi lägger på 14 nollor eller 52 nollor eller vad nu var hon sa, så är det oavsett väldigt, väldigt mycket, så vi behöver kanske inte ha den precisionen. Men om vi i alla fall ser till den här stora, stora, stora siffran som finns där, så tycker jag att det är starka skäl för att tänka på vad vi kan göra för att se till att de här personerna existerar och har så liv som är så bra som möjligt.
Så att om vi vill rädda mänskligheten, är det oss nu levande människor, kanske våra barn och barnbarn och barnbarns barn vi ska rädda? Eller måste vi, Karim, tänka liksom 300 år, 1000 år, 100 000 år in i framtiden?
Jag tänker, och det här är väl en uppfattning som bland filosofer är inte lika kontroversiellt som bland andra, men att tiden är en del av universum. Det är en av fyra dimensioner. Och precis som det finns olika platser i rummet, och de här finns lika mycket som här. Det är bara att de inte är här. Alltså Australien finns på riktigt, och det är viktigt det som händer i Australien, även om Australien inte finns här. Så finns det en uppfattning inom filosofi att alla tidpunkter också finns. Det är bara att de inte finns nu. Så att tidpunkten om en miljon år eller en miljard år, eller tidpunkten om hundratals miljoner år eller hundratals miljarder år, alla de här tidpunkterna finns i någon riktig bemärkelse. Det är bara att de inte är här. Eller jag menar, de inte nu. Och om man har den uppfattningen att alla de här tidpunkterna finns i någon bemärkelse, så blir det också väldigt märkligt att säga att bara för att någon är långt borta i tid så spelar den här personens intresse inte någon roll. Det är ungefär som att säga att bara för att någon är väldigt långt borta i rummet så spelar den personens intresse någon roll. Och det tror jag vi alla skulle hålla med om, att om ens kompis åker till Australien, det blir inte så att vi tycker att det är inte lika farligt om den här personen skulle bli påkörd av en bil. Det spelar liksom ingen roll att det hände i Australien och inte i Stockholm. och på samma sätt så tänker jag att om någon person blir skadad eller plågad eller torterad om 100 år eller 1000 år eller 1 miljon år, så är det lika illa. Det är inte bättre eller sämre bara för att det sker i framtiden.
Den skotske filosofen MacAskill, som ofta refereras till i de här sammanhangen, som skrivit boken What We Owe to the Future, vad vi står i skuld till för framtiden, så att säga. Han pratar också om detta, att vi har lärt oss att vi bör ta något visst ansvar för det som inträffar långt borta i världen, även om vi inte ser det, det berör oss inte egentligen. Och på samma sätt som du säger, Karim, kan man förhålla sig till tiden i framtiden.
Jag håller helt med. Sen tycker jag att det kan vara värt att tillägga också att en anledning till att människor kanske har de här intuitionerna ändå har att göra med att när vi pratar om det här just nu så får jag bilden av att vi har ett väldigt opartiskt perspektiv, men vi är också partiska, och det är kanske därför vi ibland väger in våra speciella relationer vi har till andra människor. Så jag tänker att det beror lite på vart man lägger sitt perspektiv. Då till exempel om man vill agera altruistiskt, så kanske det inte spelar någon roll alls om personen existerar nu eller i framtiden. Medan för våra mer vardagliga beslut så kanske vi tenderar att ha en viss prioritet för folk som vi har nära relationer.
Och det som vi liksom kretsar omkring nu, det är ett begrepp som inte alla känner till, men som en del gör, nämligen long-termism, långsiktighet. Kan du utveckla det, Signe? Vad är long-termism?
Ja, vad är long-termism? Det finns olika sätt att förklara det. Personligen så föredrar jag att behålla just den termen som en typ av samlingsetikett för olika typer av liksom synsätt. Gemensamt för dem är att de tänker sig att framtiden har en väldigt central betydelse när det kommer till vad vi här och nu bör göra. Ibland så gör man en distinktion mellan vad man brukar kalla för axiologisk eller liksom värdebaserad long-termism eller long-termism, och deontisk eller moralisk long-termism. Då den värdebaserade fokuserar på uttalanden som att det ligger väldigt mycket värde i framtiden. Framtiden har en väldigt stor värdepotential, och därför har vi skäl att se till att det blir så mycket värde som möjligt i framtiden.
Att det inte blir värre, att det blir så bra som möjligt.
Att det blir så bra som möjligt, eller i alla fall någon av de möjliga värdena som är så bra som möjligt. Och den moraliska handlar mer om då att så här, vi har moraliska skäl att agera på det här sättet. Så de påståendena är lite olika. Den ena säger att så här, det finns mycket värde i framtiden och det ger oss vissa skäl, och den andra ger ett mer moraliskt påbud att vi ska bry oss om det här. Vi ska agera på ett sätt som gör att det blir så bra som möjligt.
Moral och värde. Men vad är det för tidshorisonter ni laborerar med då? Ni som till, liksom, håller på med long-termism.
Många brukar väl säga någonstans ungefär 1000 år i framtiden och framåt till liksom tidens ände eller motsvarande. Så den kortsiktiga delen är då ungefär nu då och 1000 år in i framtiden och sen kommer det långsiktiga perspektivet.
Karim Jebari som ju faktiskt arbetar på Institutet för framtidsstudier där Hilary Graves också finns. Som jag förstår det kan man också, vissa anlägger ännu längre perspektiv på alltså betydligt mer än 1000 år. Var befinner du dig? Hur ser din liksom, framtidskarta ut, Karim?
Ja, jag laborerar med många perspektiv så jag tänker både på framtiden om 10 och 20 år och som jag nämnde i början, den här artikeln som jag och min kollega Anders skrev som handlar om 1 miljard år. Men det jag tycker är viktigt här och skälet till att man kan variera den här tidshorisonten, det är att det finns ett väldigt stort problem med att försöka påverka framtiden. Och det är att vi har en fundamental osäkerhet i hur våra handlingar i nuet påverkar villkoren på olika sätt i den långa framtiden. Och det tror jag är liksom, om jag ska vara kritisk mot long-termism så är det min huvudsakliga invändning. Det är liksom inte den här moralfilosofiska invändningen. Där är jag med på programmet så att säga. Men när det kommer till de empiriska frågorna, det är där jag ser att man så att säga underskattar osäkerheten i våra beslut. Så ett exempel är att en del personer som är long-termists, till exempel Will McCaskill som du nämnde förut, han menar då att det är att det kan vara väldigt värdefullt att donera pengar till organisationer som reducerar risken för AI, för en AI-apokalyps eller någonting sånt. Och jag menar då att om vi visste att de här pengarna verkligen reducerade den här risken och om vi visste att den här risken var en stor risk, då skulle jag hålla med om det. Men vi vet inte faktiskt om de här pengarna som vi donerar faktiskt ökar eller minskar den här risken. Det är så otroligt mycket osäkerhet involverad i de här sakerna.
Cluelessness talade man om, stor osäkerhet i alla de här beskrivningarna. Men jag måste bara säga, det finns ju en annan kritik också mot den här long-termismen som säger att det är en farlig och fanatisk ideologi eftersom den så att säga relativiserar och förminskar de utmaningar vi har här och nu. Dagens svält och krig och HIV och klimatförändringar som kommer att liksom drabba människor som nu lever inom kanske 20, 30, 40, 50 år. Att det blir bara som små krusningar på livets stora hav som filosofen Nick Bostrom har uttryckt. Är det en rimlig kritik eller vad säger du om den kritiken, Signe?
Jag skulle nog spontant säga någonting i stil med att då har man inte riktigt förstått kärnan i long-termism. Som jag ser det så är det ett svar på den stora frågan inom globala prioriteringar. Vilken är liksom, om vi vill göra världen så bra som möjligt, vad ska vi göra för någonting? Hur ska vi fördela resurserna? Och long-termism visar liksom på att det finns ett område som vi tenderar att försumma här. Och det är den långsiktiga framtiden. Så long-termism är ett potentiellt svar på den här frågan om hur vi bör fördela resurser. Och när många pratar om det så säger de ju att det skulle kunna vara så att ett av de absolut viktigaste ställningstagandena vi har att göra just i relation till framtiden. Men som long-termist behöver du inte säga att det som händer här och nu inte spelar någon roll. Och jag tänker att det är där mycket av det framtida arbetet inom de här frågorna behövs, att liksom göra den här avvägningen inom fältet globala prioriteringar. Vad ska vi spendera här och nu och vad ska vi spendera i framtiden? Att inte spendera någonting på framtiden kan ju låta helt galet, men att göra
Men det är väldigt svårt att sätta sig in i de här enormt stora tidsperspektiven som ni beskriver. Det var lättare när du sa Australien, Karim, när du pratade om 1 miljon år. Men vi har fått en lyssnarfråga från Steinar Karlsson. Han undrar, hur bör vi försöka tänka långsiktigt och använda våra resurser till att rädda framtida generationer? Hur gör vi? Alltså hur ska vi få mänskligheten att börja tänka och planlägga långsiktigt när det faktiskt strider mot mycket av evolutionens principer, det vill säga att vi handlar kortsiktigt och tänker på det vi har omkring oss. Så Steinar undrar helt enkelt, hur ska vi kunna skapa ett sånt långsiktigt tänkande?
Jag tror att det kan vara svårt att för varje individ att ha det här långsiktiga tänkandet. Och jag tror också att det är ett skäl till varför vi har skapat institutioner och organisationer som klarar av att göra det. Så ja, stater till exempel, men också stiftelser och andra föreningar klarar av att ha det här långsiktiga perspektivet på ett sätt som individer inte alltid kan. Och jag tror att det bästa sättet kanske handlar om att stärka de institutionerna och ge dem mandat eller möjlighet att projicera inflytande i framtiden.
Och just när det gäller individer också, så tänker jag att de här exemplen som du har tagit upp, Karim, som triggar olika typer av intuitioner, är viktiga för att se andra perspektiv. Till exempel då analogin med tid och rum.
Jag tror att fanatismen, så mycket av kritiken mot long-termism är en etisk kritik eller moralisk kritik. Man säger att det finns att den här underliggande moraliska teorin är dålig. Och det kan man förstås ha olika uppfattningar om. Men jag tycker inte att den kritiken är så bra. Därför att jag upplever att det finns liksom inte så många bra alternativ till de moralfilosofiska idéerna som long-termism presenterar. Alla de här moralfilosofiska teorierna om hur vi ska hantera framtida generationer har väldigt stora problem.
Varför har de det? För att det finns så mycket osäkerhet i så många olika aspekter? Eller?
Nej, därför att det här är ju någonting som min chef Gustav Arrhenius har skrivit sin avhandling om hur alla möjliga teorier om framtida generationer kommer att stöta på väldigt, väldigt allvarliga problem. Det är ett väldigt stort ämne, men man kan bara konstatera att liksom, när det kommer till framtida generationer så finns inga superbra teorier. Det finns väldigt stort missmod bland filosofer inom det här fältet.
Men om man kokar ner frågan en gång till och säger så här, vad tycker ni, Signe, vad är viktigast? Att försöka rädda de närmaste 3-4 släktleden, några generationer, dina barn och hennes barn och några generationer till, eller att tänka miljoner år in i framtiden?
Jag tänker att som tur behöver jag inte välja, för jag tänker att för att rädda de här långt in i framtiden så behöver vi rädda de som är närmast efter oss, så att säga. Men om du skulle måla upp exemplet lite annorlunda och kanske fråga mig i rollen som altruist, så om det är liksom viktigast att rädda en mindre grupp människor eller en stor grupp människor, så hade jag tenderat att säga väl den stora gruppen. Det spelar ingen roll var i tiden de existerar någonstans. Sen så kommer de här personliga skälen tillbaka. Om du liksom sätter min dotter där i gruppen av mindre människor, så kommer jag ha vissa skäl på grund av den relation som vi har. Men det är skäl som då inte är helt opartiska och altruistiska i den bemärkelsen.
Och på tal om din lilla dotter då, som bara är 3, så har vi ju talat med Hillary Graves, filosofen, och i hennes famn under hela intervjun ligger ett litet spädbarn och sover. Det är hennes 6:e barn. Och frågan är om detta med hennes många barn, om det har något samband med hennes idéer om populationsetik, alltså filosofiska idéer om storleken på jordens befolkning. Och jo då, det hänger ihop på två sätt, menar professor Graves. Och så berättar hon allra först om sina miljömedvetna vänner, de som tycker att vi bör minska storleken på världens befolkning.
I have a number of friends who are relatively extreme environmentalists, and they are very convinced of the line of argument that says there are too many people on the planet, and so we must take urgent action to reduce the size of the human population. To work out what you make of that line of argument, one thing you need to settle is what are your views on what philosophers call population ethics? That is, what do you think about the question of whether if you add an additional person to the world and that person is happy, is that something that at least counts in favor of adding an additional person to the world? Or is that thing just neutral and you should only be thinking about whether you've done good or bad for the people who already existed? So I'm one of the people who thinks you've done something good, other things equal, if you add an extra person to the world and that person's happy. If I have an additional child and that additional child gets to live a happy life that they wouldn't otherwise have had a shot at, I think that's good.
För att besvara frågan om storleken på världens befolkning måste man först besvara den populationsetiska frågan om det är bra eller dåligt, eller varken eller, att sätta ett barn till världen. Om barnet kommer att leva ett lyckligt liv. Ska man kanske också tänka på det barnets lycka, eller bara på lyckonivån hos världens redan existerande befolkning? sexbarnsmamman och filosofiprofessorn från Oxford, Hillary Greaves, som nyligen börjat arbeta på Institutet för framtidsstudier i Stockholm. För henne räknas också de liv som man sätter till världen.
And so that makes me more inclined than some of my friends to think having children will be a good thing. I'm not going to be one of these people who decides not to have children because I think that's what's best for those of us who get to have the privilege of life either way. There's a second connection between not so much the number of my children but the fact that I have children and my work, which is possibly worth mentioning, although I don't think it's the one you were asking about, which is that it makes me much more concerned about existential threats. If I didn't have children, then it's much easier to distance yourself from these threats and say, well, you know, I'll live as long as I live and never mind. But if you have children and you have to look them in the eye and think, what's going to happen to you in 70 years? That does make it a lot more difficult.
Ja, det finns ett värde i att sätta barn till världen om man räknar med att de ska kunna leva ett lyckligt liv, säger professor Graves. Och det andra sättet som hennes barn påverkar hennes forskning, det är det engagemang som de väcker för existentiella hot mot mänskligheten. Hillary Graves alltså. Och här har jag Signe Savén och Karim Jebari, filosofer. Signe, har hon en poäng här? Vi blev ju 8 miljarder människor på jorden så sent som i mitten på november. Har hon en poäng i att det finns ett värde i att sätta många barn till världen?
Ja, men det tror jag absolut. Det som hon grundar det på är ju att de lever bra liv. Och det tror jag är en bra grund för att säga att det finns skäl för att sätta barn till världen. Sen att säga att det finns skäl att göra det betyder ju inte att det inte också finns skäl att inte göra det. Vilket då kanske är hennes vänner som hon pratar om, som ja, verkar väldigt miljömedvetna.
Det finns ju också goda argument som handlar om överbefolkning och att vi behöver reducera oss.
Absolut. Så det jag försöker säga är att båda kan göra rätt. Det finns skäl att göra det och skäl att inte göra det. Sen vilka skäl som är starkast, det kommer nog ut väldigt olika beroende på vem du frågar och relaterar till det Karim tidigare sa, att det har att göra med vad man har för bild av vad som är värdefullt.
Alltså jag tycker inte att man har ett moralisk skyldighet att skaffa barn, men jag tycker att det är absolut, det kan finnas absolut väldigt goda skäl att göra det om man vill ha barn och upplever att man kommer vara en bra förälder och så vidare. Så de här idéerna om överbefolkning ger jag inte jättemycket för. Vi håller just nu på och forskar om just de här frågorna på Institutet för framtidsstudier. Och när det kommer till åtminstone klimatkrisen så är överbefolkning, eller liksom att föda barn, det har ju diskuterats ur det perspektivet. Man pratar ju om barnskam och så vidare. Men då uppfattar jag att man glömmer att när du sätter ett barn till världen idag så kommer det barnet bara att vara en belastning för klimatet om vi misslyckas med klimatet. Därför målet just nu som vi måste leva upp till är att reducera utsläppen till noll före 2050. Och om vi lyckas med det så kommer ju barnet inte att bidra med särskilt mycket utsläpp, i och med att människor normalt sett inte släpper ut särskilt mycket de första 10-15 åren. Sen kan det förstås öka, men de här förändringarna måste ske så pass snabbt att nya människor bidrar vare sig inte särskilt mycket till eller från.
Och Karim Jebari är en filosof, en long-termism-filosof som tror att det finns möjligheter att göra rätt. Alltså, tror du också det, Signe?
Jag pratar sällan själv i termer av göra rätt och göra fel, utan med vad vi har skäl att göra. Men absolut, om man vill vända den terminologin, så absolut. Det finns möjlighet att göra rätt och det finns stora möjligheter att skapa en värld som är väldigt, väldigt bra, både nu och på lång sikt.
Signe Savén, filosof vid Lunds universitet, sist i filosofiska rummet Utblick mänsklighetens undergång med Hillary Graves. Vi har hört Hillary som är verksam vid Institutet för framtidsstudier nu, var tidigare vid Oxford, där har hon sin bas. Vi har också Karim Jebari som är filosof vid Institutet för framtidsstudier, även han. Tekniken idag sköttes av Victor Chernell. I redaktionen finns researcher Paulina Witte, producent, och dessutom idag reporter var Thomas Lunderqvist. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.